Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Mikael och Lindy åker iväg på en campingutflykt med sina två söner och deras 9 veckors gamla bebis, Azaria. De grillar med de andra campinggästerna. Allt är frid och fröjd i sommarvärmen. Men plötsligt så hörs det skrik från ett av tälten. Det är Lindy som skriker att en dingo har tagit hennes bebis. Och frågan är det verkligen den där dingon, också kallat vilthund, som tagit Azaria? Eller är det någon annan som ligger bakom försvinnandet? Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Dagens avsnitt kommer att sticka ut lite från tidigare fall. Jag rekommenderar er verkligen att lyssna klart på hela det här avsnittet. För det här är ett avsnitt som verkligen får en att fundera. Jag vill varna för grovt innehåll. Australien, år 1969, november. Lindy och Mikael är ett par. De gifter sig. De bor tillsammans i Mount Isa, Queensland. Lindy och Michael är djupt religiösa och är medlemmar i 7:e dags adventisterna, en kristen frikyrka. Mikael arbetar som minister i församlingen. Han har som uppgift att sprida Guds budskap. År 1973 får de sitt första barn, en son vid namn Aiden. Ungefär 3 år senare får de sin andra son, Regan. Men Lindy drömmer om att få en flicka, en liten dotter. Och år 1980 är Lindy gravid igen. Och denna gång bär hon på just en flicka, flickan Azaria. Azaria föds i juni. Det är högsommar och Lindy och Mikael vill åka iväg tillsammans med barnen på en liten utflykt. Och när Azaria är 9 veckor så tycker de att det är dags. De ska åka iväg på en campingsemester i Uluru, också känt som Ayers Rock. Den 16 augusti anländer de. De sätter upp sitt tält och börjar utforska området. Mikael tar med sig sönerna, som är lite äldre, för att utforska den stora klippan. Lindy strosar runt med sin dotter Azaria. Dagen har blivit kväll. Människor på campingplatsen samlas för att grilla ihop. Sally Lowe är på semester med sin man. Paret samtalar med Mikael och Lindy. Stämningen är på topp och alla verkar njuta av den goda maten. Runt klockan 8 går Sally iväg med sopporna. När hon vänder sig om ser hon att en dingo går efter henne. En dingo är en vildhund i Australien. Den ser ut likt en räv. Dingo är vanligtvis ett skyggt djur. Men där det finns människor finns också mat. Och det gör dem modigare. Sally återvänder till grillplatsen och berättar för de andra om dingon. Hur märkligt det var att den var så modig. Väl vid grillplatsen är det fler campare som ser dingos. Dingos som strosar runt för att få tag på lite mat. Mikael är fascinerad av dingon. Han kastar mat till den. Lindy ber honom att sluta. Azaria börjar bli trött och Lindy bestämmer sig för att bädda ner Azaria i sin bebissäng i tältet. En stund senare kommer Lindy tillbaka till grillplatsen. Azaria sover i tältet. Likaså sonen Regan. Tältet ligger några meter ifrån grillplatsen, inom synhåll. Grillkvällen fortsätter. Men plötsligt hör man hur en bebis gråter. Det måste komma från tältet. Lindy skyndar dit och ser hur en dingo springer ut ur tältet. Deras tält. Lindy går in i tältet och ser blod på flera ställen. Helt oväntat ser de andra campinggästerna hur Lindy kommer utspringandes från tältet. Hon skriker och säger att en dingo har tagit hennes bebis. Mikael tänker att allt är fånigt, att Lindy överdriver. Men när han kommer till tältet och ser att Azaria är borta, förstår han liksom hon att något hänt med deras dotter. Lindy är förtvivlad och börjar leta efter dingon och Azaria. Azaria låg inte längre i sin barnsäng. Hon var försvunnen. Campinggästerna förstår att det är allvar. Det är mörkt ute och flera facklor lyser upp natten. Ett hundratals människor bildar en kedja och söker efter Azaria på området och i skogen intill. Man försöker leta upp spår, tecken, bebiskläder, läten och dingospår. Frank Morris är den första utredaren på plats. Han ser blod i tältet och förstår att något allvarligt hänt. Man kallar in experter som söker efter dingospår. Men man hittar inte Azaria och spåren tar slut. Frank Morris och ett flertal utredare konstaterar att något dragits i sanden. Vid ett ställe kan man se två inbuktningar i sanden. Teori: att dingon lagt sig ner för att vila och bredvid sig haft bebisen Azaria. I sanden kan man också se avtryck från ett stickat plagg och intill är det fläckar från en mörk substans, troligtvis blod. Utredarna åker till ett motell i närheten och diskuterar eventuella motiv och teorier. Några av dem tror att Lindy ligger bakom dotterns försvinnande. De tänker att det är orealistiskt att ett skyggt djur som en dingo skulle våga sig in i ett tält som varit omgivet av människor. Dessutom tänker man sig att det inte var möjligt för en dingo att bära en bebis på 5 kilo. En vecka efter Azarias försvinnande är några turister ute och vandrar. De ska fotografera blommor. Men plötsligt får en av dem syn på något ovanligt. Man finner en trasig blöja och en bebis jumpsuit cirka 3 mil från campingplatsen. Blöjan och jumpsuiten ligger på ett stenblock. Jumpsuiten är blodig och trasig. Frank Morris kommer till platsen. Han plockar upp jumpsuiten och inser snart att det där borde han inte gjort. Han lägger ner den igen och fotograferar sedan jumpsuiten. Jumpsuiten och blöjan skickas vidare för en kriminalteknisk utredning. En professor i London, Cameron, får uppgiften att undersöka jumpsuiten och han menar att jumpsuiten skurit sönder med hjälp av en sax. Han säger att det inte är en dingo som tagit sönder den. Lindy berättar att Azaria också haft på sig en jacka. Men frågan är vad den har tagit vägen. Utredarna tror att Lindy ljuger. De har en teori, en stark teori som de tror på. Det är Lindy som ligger bakom sin dotters försvinnande. Fallet engagerar många. Media är på plats och rykten sprids. Mikael och Lindy talar med media. Och ni ska få ta del av ett klipp. Det här är dagen efter Azaria försvann.
The baby. And I ran towards the tent. I was only 5 yards away from it, perhaps.
West.
And I looked in a carry basket and she wasn't there.
When we saw the spots of blood in the tent, as we looked, we realized it must have been a very quick event. Mm. And this morning when we saw on the blanket the sharp, rip, jagged marks in that very thickly woven blanket, we knew that that was a powerful beast.
Utredarna analyserar det de ser. Lindy och Mikael verkar vara bekväma med pressen. Det är märkligt att de kan vara så lugna. Nästan som att de trivs med all uppmärksamhet.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan. genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ja, hörni, polisen tror att det är mamma Lindy som ligger bakom allt det här. Och den där jumpsuiten som hittas har massa blod på sig. Och framförallt runt halsområdet. Och man konstaterar också att den här jumpsuiten inte rivits sönder av en dingo. Utan det ska ha varit en sax som gjort sönder jumpsuiten. Lindy säger att det fattas en jacka. Azaria hade på sig en matinéjacka och kanske kan det finnas saliv på den här jackan från dingon eller dingohår som kan bevisa att så faktiskt är fallet. För när man undersöker jumpsuiten så finner man inga spår efter en dingo, vilket är märkligt om det nu är så att en dingo har tagit Azaria. Nu undersöker man också familjens bil och det är en chockerande upptäckt. Man hittar bevis på att Azaria har halshuggits i bilen. Labbteckningar misstänker att flera mörka fläckar i bilen är blod. Och slutligen kan man konstatera med säkerhet att det är blod i bilen. Man har hittat så kallat fosterblod eller fosterhemoglobin. Och det är blod som finns i bebisars kroppar upp till att de blir 6 månader gamla ungefär. Det här blodet hittas bland annat under instrumentbrädan i bilen och blodet har runnit ner vid framsätet och sprutat. Så teorin är att Lindy har satt sig i framsätet och halshuggit sin bebis. Och man tycker att man har starka bevis för det här. Dels jumpsuiten där det är främst blod kring halsområdet, men sen också de här sprutstänken, alltså allt stämmer överens med polisens teori. Och det här fosterblodet, det hittas på 22 ställen i bilen. Det är alltså viktiga och starka bevis. Man hittar också blod på familjens kamerafodral och på en sax i bilen. Man tänker sig alltså att Lindy tagit med Azaria till bilen då hon sagt till campingsällskapet att hon skulle gå och lägga Azaria i tältet. Och under den här tiden hade hon då halshuggit Azaria. Och sen lagt kroppen i kamerafodralet. Och det här fallet blir enormt uppmärksammat i media. Människor analyserar den informationen som kommer ut via pressen. Och som ni kanske minns så var Mikael och Lindy medlemmar i en frikyrka. Och det här är en ganska kontroversiell kyrka. Och det här började ju spekuleras i. Mikael var ju dessutom minister inom församlingen i den här kyrkan och kanske var det religionen som låg bakom Azarias försvinnande. Vissa menade att familjen var en del av en sekt och offrade Azaria. Och några människor som känt och träffat familjen tar kontakt med media och berättar att de alltid klädde Azaria i mörka kläder. Det är något som man då tänker skulle antyda till att de skulle offra henne. Ja, det här går väldigt långt och det är mycket anklagelser, mycket spekulationer. Men allt är bara drabbel. Vi går vidare. Utredarna har vid flera tillfällen intervjuat människor som var på campingplatsen då Azaria försvann. Polisen som intervjuar personerna säger att de inte vill höra massa trams om någon dingo. De arbetar för att sätta dit Lindy. De säger också att det bara är en tidsfråga innan Lindy erkänner. Men Sally, som varit på grillplatsen när Lindy kommer tillbaka efter att hon nattat Azaria, säger att hon hörde Azaria gråta efter att Lindy kommit tillbaka till platsen. På så vis hade hon inte kunnat döda henne. Mikael och Lindy medverkar i intervjuer. De vill berätta sin historia om vad som hänt. Vi lyssnar till en av intervjuerna.
I've got to ask you this. I have, from a police source, been told that there is no way a dingo could have taken your child. The forensic tests show that. What's your reaction to that?
No comment.
Is there some other story? Could an Aboriginal lady have your child?
No.
It was definitely a dingo.
We stand by our story.
Where the clothing was found and the way it was arranged on the ground, it couldn't have been a dog.
But we know nothing of this.
Not of the police on the case.
So directly after this interview, I'm going to ring the police.
Well, I can't divulge my source.
Well, I'm going to end it very shortly.
Journalisten säger att han har en källa inom polisen som säger att det omöjligt kan ha varit en dingo som tagit Azaria. Mikael och Lindy säger att de håller fast vid sin historia. Journalisten säger att kläderna som hittats hade legat snyggt upplagt på en plats i skogen. Mikael vill veta vem källan inom polisen är, men journalisten kan inte lämna ut den informationen. Mikael och Lindy reser sig upp och lämnar rummet. Det är uppenbart att flera medier och journalister har tagit ställning i fallet. Men det finns också de journalister som tror på Lindy och Mikael. Det är många som lägger sig i utredningen och fallet, inte minst journalister. Det ser ut som att utredarna har gjort extremt många misstag. Vi hör Myra Fogarty. Hon är en av polisens kriminaltekniker och hon har utrett fallet med Azaria.
Do you have any idea what you were dealing with?
Not at first, no. You know, I wasn't sure about the case. I had nothing to guide me apart from what I read in the newspapers. And
so you had to rely on the newspapers to carry out your forensic investigation?
Yes.
To write a report?
Yes.
For the Northern Territory Police Force?
Yes.
Myra säger att hon inte hade någon vägledning i fallet. Hon fick gå på det som stod i pressen. Den rättsmedicinska undersökningen var således baserat på pressens information. Men borde det inte ha varit tvärtom? Pressen borde ha gått på polisens information. Mycket av det som skrevs i pressen var rena spekulationer. Och många har i efterhand beskrivit det som att stora delar av nyheterna kring fallet var vinklade för att få Mikael och Lindy att se skyldiga ut. Myra var den som undersökte brottsplatsen och samlade in viktiga bevis. Hon hade arbetat som kriminaltekniker i 3 månader. Myndigheterna tvingas göra en skadekontroll. Man samlar ihop nya utredare som ska undersöka Azarias försvinnande på nytt. Och de, precis som den förra utredningsgruppen, kommer fram till att Lindy är den skyldiga. Lindy och Mikael hade levt ett helt vanligt liv, men nu var de kända. De var tidigare ostraffade, hade inte varit drabbade av psykisk ohälsa och Lindy hade ju så gärna velat ha en flicka. Varför skulle hon mörda Azaria?
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ja, hörni, alltså det finns så enormt mycket att säga om det här fallet och det finns massa olika detaljer som jag tänker att jag inte behöver gå in på. Det handlar bland annat om att man får göra massa undersökningar på nytt, som till exempel bilen. Den undersöks först en gång och då hittar man ingenting av intresse. Och så nästa gång när man undersöker den, ja då hittar man plötsligt stora mängder fosterblod. Och det är lite så här hela tiden under utredningens gång. En rättsläkare drar slutsatser om fallet, men det finns ju ingen kropp. Så många frågar sig hur denna person kan dra en slutsats och uttala sig som expert. I september 1982 så åtalas Lindy för mordet på sin dotter. Mikael åtalas för, översatt till svenska, medverkan till brott. Man menar att han visste att Lindy begått mordet och således döljt det för utredarna. Åklagarna menar att Lindy gått iväg med sin son och Azaria till tältet som ligger några få meter ifrån grillplatsen, inom synhåll. Hon lämnar sonen i tältet, tar med sig Azaria till bilen som står precis intill tältet. Där halshugger hon Azaria, lägger hennes kropp i kameraväskan. Hon går tillbaka till tältet och rengör sig själv. Sen placerar hon ut lite blod i tältet. Sen går hon tillbaka till grillplatsen några få meter bort. Ingen har hört något. Ingen ser på henne vad som hänt. Ja, allt det här skulle alltså ha skett på 10 minuter eller mindre. Lindy hade alltså hittat på historien om den här dingon. Det fanns inga bevis på att en dingo varit i tältet. Och det fanns inget dingosaliv på Azarias kläder. Lindy ljög. Under hela rättegången insisterar Lindy på att Azaria haft på sig en jacka. Om man hittar jackan kanske man kan finna bevis på att en dingo tagit Azaria. Bevis som kunde visa att hennes historia var sann. Åklagarna tror att den här jackan inte ens existerar. Det är ytterligare en lögn för att Lindy ska undgå straff. Lindy gråter och säger till åklagaren: "Vi pratar om min dotter, inte något föremål." Sally, som varit en av kamparna på platsen, berättar hur hon hört en bebis gråta efter att Lindy bäddat ner Azaria. Flera från campingområdet säger samma sak. Azaria var inte död när Lindy lämnade tältet den där första gången, så som åklagaren menar. Försvaret visar upp foton på dingospår utanför tältet. Det finns också en hel del blod in i tältet. Men det här menar ju åklagarna att det är Lindys verk. Det här har varit något för att vilseleda utredarna. Man hittar också hår inne i tältet. Men detta konstateras vara katthår. En av de stora frågorna är jumpsuiten. Hur kunde jumpsuiten vara så pass intakt om en dingo burit Azaria i den och dessutom lyckats få av den från hennes kropp? Man tycker sig också se att det finns ett avtryck av en blodig vuxen hand på jumpsuiten. Ja, det är många frågor och mycket spekulationer gällande jumpsuiten. Och i utredningsprotokollet så står det så här. Slutsats. Bevisen i relation till kläderna överensstämmer med ett försök att simulera en dingoattack på ett barn av en eller flera personer som har tagit tag i den begravda kroppen, tagit bort kläderna, skadat den genom att skära den, gnuggat in den i växtlighet och deponerat kläderna för senare återhämtning. Sådan deponering tyder på att deponeringen gjorts med vetskap om att dingos fanns i området. Dessutom finns det inga bevis som positivt stöder en dingos inblandning i bortförandet av barnet, bärandet av kroppen cirka 4 kilometer och avlägsnandet av kroppen från området där kläderna hittades. Vi går vidare. Juryn går på åklagarens linje, men man missar en hel del bevis. Bland annat har försvaret kallat in blodexperten Barry Borchett. Han menar att den slutsatsen som åklagarsidan dragit angående blodet i bilen är felaktigt. De menar ju att de har konstaterat att det är fosterblod i bilen. Barry talar för att så inte är fallet. Juryn överlägger och den 29 oktober 1982 döms Lindy till livstidsfängelse utan villkorlig frigivning. Mikael får 3 års villkorlig dom för medhjälp. Han slipper således fängelse. Lindy är skyldig och nu vet alla vad som hänt. Men fallet är fortfarande av intresse för allmänheten. Människor har delade åsikter. Vissa menar att Lindy inte är den som dödat sin dotter. Andra menar att det visst är så. Under rättegången hade Lindy varit gravid i 7:e månaden. Gravid med sin andra dotter. Lindy föder sin dotter i fängelset. Dottern förs bort omgående efter förlossningen. Mikael, som inte fått fängelsestraff, uppfostrar nu sina 3 barn på egen hand. Lindy överklagar domen flera gånger men får avslag. I juni 1984 händer något som ska förändra allt. En brittisk backpacker klättrar i närheten av campingområdet. Han ramlar och dör. I sökandet efter mannens kropp hittar man något. Något som kan bli väldigt viktigt för Lindy. Det är en stickad matinéjacka. Den där jackan som Lindy insisterat på att Azaria haft på sig då hon försvunnit. Det är en vit jacka med guldknappar. Den ligger halvt begravd i en dingos lya. Åklagarna och juryn hade inte trott henne. Men nu fanns det bevis. Jackan undersöks och det visar att den har liknande snitt på sig som jumpsuiten. Den där jackan visade nu att Lindy talat sanning och 6 dagar senare släpps hon från fängelset i väntan på en ny utredning. Allt ska undersökas på nytt. Bristerna har varit många och viktigast av allt är att undersöka de fysiska fynden. Och det ska snart visa sig att hela grunden till den gångna rättegången varit falsk. Polisen hade hittat hår från ett djur i både tältet och på Azarias kläder. Men som tidigare nämnt bedömer man att det här är katthår, inget annat. Hans Brunner var i Australien när fallet var som mest uppmärksammat, 1980. Han är en expert när det kommer till hår från däggdjur. Han hade till och med skrivit en bok om just det. Han ringer till utredarna och berättar om sin expertis. Han vill gärna undersöka det så kallade katthåret som de funnit. Polisen säger att Hans inte får komma och undersöka håret. Lindy var skyldig. Det spelade ingen roll. Ja, alltså, ni har ju hört genom hela det här fallet att det är mycket som inte står rätt till. Utredarna, kriminaltekniker, läkare, ja, det är många som gör misstag efter misstag. Det här är en rättsskandal, måste man ändå säga. Jag har ju tidigare berättat om blodet i bilen som man konstaterat är fosterblod. Det kommer fram nu att det inte stämmer. Några av de här blodfläckarna i bilen som man tidigare har då konstaterat är blod visar sig nu vara milkshake, koppar och damm. Familjen bodde i grusstaden Mount Isa och den där Barry, experten inom blod som jag berättade om tidigare, han har tänkt att det här med grusstaden det kanske är något som påverkar ändå. Alla kemikalier från gruvarbete och så vidare. Och jag tänker inte att vi ska gå in allt för mycket på det tekniska, men summa summarum så åker Barry till Mount Isa där paret bor och allt han testar i staden reagerar som när man testar blod. Alltså det får ett positivt utslag. Och det här dammet som kommer från staden finns överallt i bilen. Så egentligen menar Barry att man hade kunnat testa vad som helst i bilen och fått ett positivt utslag. Det är alltså kemikalier från gruvarbete som påverkar det här testresultatet. Les Smith var en utredare inom polisen och han skulle nu undersöka det här med blodet en gång till. Utredarna hade ju hittat blodmönster framförallt under handskfacket i framsätet. Det är ett visst typ av spraymönster och man tänker då att det har varit när Azaria har blivit halshuggen som det har sprutat upp. Och Les Smith undersöker nu flera bilar av exakt samma modell och han ser då att det här spraymönstret finns i varenda bil som han undersöker. Ja, det är inte blod utan det här är en överspray, någon form av lack från när bilen tillverkades. Och sån spray sprutades på alla bilar från samma modell och märke. Och det här i kombination med dammet från Mount Isa hade gjort att när man testade det här spraymönstret så gav det positivt utslag, blod. Men nu kan man i alla fall konstatera, nästan ironiskt nog, att det tidigare utredare och kriminaltekniker konstaterat inte stämmer. Det finns inget blod i bilen. Och nu ska man undersöka det där katthåret också. En expert på däggdjurs hår får ett kuvert. Och på kuvertet så står det katthår. Håret kommer från Azarias jumpsuit, jacka och från tältet. Och vad tror ni den här experten kommer fram till? Jo, det är dingohår, inte katthår. Och det konstaterar han väldigt omgående. Det är liksom ingen snack om saken. Hans Brunner, som tidigare velat undersöka det här håret, blir väldigt upprörd. Han hade ju bett om att få se håret redan 1980. Och han säger att katthår och dingohår är som päron och äpplen. Det är alltså väldigt enkelt för någon som är expert på området att se skillnad. Ja, och kortfattat så slår man också fast att märkena i jumpsuiten och i jackan är märken från en dingos tänder. Alltså, jag blir helt matt av det här fallet. Jag har ändå berättat om många fall där människor missar sina liv och där utredningen inte är så bra. Men det här tar nog hem priset för den absolut sämsta utredningen som jag har tagit del av. Vi går vidare. I september 1988 upphäver man de fällande domarna mot Mikael och Lindy. De får 1,3 miljoner dollar i skadestånd, ungefär 12 miljoner kronor. Lindy är inte skyldig, men alla tror henne inte. På gatan möts hon av folk som ropar efter henne, som säger att hon är en mördare. Mikael och Lindys barn intervjuas av journalister. Den yngsta sonen berättar om hur han blivit mobbad av sina klasskamrater, hur de sjungit ramsor om att hans mamma dödat hans syster. Den äldre brodern blir tillfrågad om han tror att mamma hade det i fängelset. Han lägger sitt ansikte i händerna och börjar gråta. Han säger att han inte vill prata om det. Mikael och Lindy skiljer sig. År 2012. Det har gått flera år sedan Azarias försvinnande. Och efter flera undersökningar och förhör ändrar man nu Azarias dödsattest. En rättsläkare skriver under på att en dingo dödat Azaria. Hon hade inte blivit mördad av sin mamma. Det här var fallet om Azaria. Och jag har verkligen blivit så enormt berörd av det här fallet. Tänk att man förlorar sitt barn och sen ska man dessutom behöva försvara sig och hamna i fängelse för något man inte har gjort. Alltså det är helt fruktansvärt. Och de här intervjuerna med barnen där man bara ser hur de har lidit, alltså det är förjävligt rent ut sagt. Och det vore jätteintressant att höra era tankar om det här fallet som skiljer sig lite från tidigare fall som jag har tagit upp. Så du får gärna skriva vad du tänker i kommentarsfältet nedan. Och om du inte lyssnar i podcast-appen får du gärna skicka ett mejl eller skriva till mig på Instagram. Ja, det här var allt för dagens avsnitt. Och vill du komma i kontakt med mig så kan du mejla till jaktenpamordaren. Eller skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av